En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ja, men då var vi tillbaka från det här landslagsuppehållet, gudskelov Frida, och kan börja prata om Premier League igen, som vi har längtat efter att få lägga det här landslaget till handlingarna för en liten stund.
Har du gjort det till och med som Liverpool-supporter? Det förvånar mig.
Ja, alltså, med facit i hand så går jag gärna tillbaka till att få smörj av Kosovo på nationalarenan än vad jag såg i lördags. Men det, vi kommer till den matchen, hör du. För att det var ju en bedrövelse. Du var ju på Emirates igår och det var väl lite muntrare tongångar, va?
Ja, det får man säga. Åtminstone från Arsenal-håll. Det var ju en... vilken överkörning det blev. Och Arsenal var ju det bättre laget från minut ett egentligen. Det visade ju direkt att det här kommer bli en jobbig kväll för Tottenham, som låg alldeles för långt ifrån sina motståndare och hade inte alls den där aggressiviteten som hade behövts om man nu ska spela en sån pass defensiv struktur som de faktiskt gjorde. Jag är förvånad över att de inte lyckades, trots att de då spelade med en fembackslinje och två rätt så defensiva mittfältare, att de ändå inte kan få stopp på Ebrecce Esse från den positionen i straffområdet. Det är underkänt, om man säger så.
Alltså verkligen, Ebrecce Esse som ju gör hattrick i den här matchen var ju fenomenal. Vi vet ju att han är precis det här. Sen att han gjorde tre mål i den här matchen, jag tror aldrig han gjort ett hattrick tidigare, vad jag minns. Det är väl det som har varit kanske kritiken mot honom, att han gör lite för lite mål. Men han gör ju så otroligt mycket annat. Nästan det läckraste han gjorde under hela matchen var ju det han gjorde alldeles precis i början, en framspelning, en liten sån där Mikael Laudrup-lobb fram till det var en Declan referens Rice. Till kidsen. Mikael Laudrup, det var en dansk som spelade fotboll en gång i tiden, fram till Declan Rice. Det var ju oerhört vackert, men det var ju bara ett lag som kunde vinna den här fotbollsmatchen.
Ja, så var det ju. Och sen visst, alltså man kan diskutera, jag vet att David SS, det blev väl hans första mål, ja. Eller var det andra mål? Nej, det måste ha varit det första målet när det blev diskussioner kring, ja, det var två Arsenal-spelare som stod offside, och det är ju någonting som har kommit upp rätt så frekvent de senaste veckorna, det här med när ska ett mål dömas bort från offside. Vi kommer in på en annan situation som skedde på Anfield också. Men utöver det så rådde det ju ingen tvekan om att Arsenal var det bättre laget. Jag tyckte framförallt att det var väldigt intressant att se Mikel Merino och hans rörelsemönster. Han vikarierar ju fortfarande för Viktor Gyökeres som fortsatt är skadad, men Merino ger ju också en flexibilitet och ett rörelsemönster som Viktor Gyökeres kanske inte ger. Det vill säga att Merino droppar ju extremt djupt, och det nästan var som att Esse var den som var nian. Och det var inte bara Esse egentligen, utan så fort Merino droppade djupt, alltså han drog sig oftast ut till höger, så kunde ju andra spelare fylla på, inte bara Esse då, utan även Rice, Zubimendi. Det var hela tiden någon som lyckades smita in bakom ryggen på Tottenham. Och det gjorde de genom hela matchen. Så att det här var ju verkligen ett statement under en helg, dessutom då Manchester City gick och förlorade borta i Newcastle. Här och nu så känns det ju som att ingen annan kan vinna Premier League jämfört med Arsenal. Men jag säger det med vetskapen om att de ska möta Chelsea, som ligger tvåa i tabellen, redan nästa helg. Så att vi får väl se efter den matchen om vi fortfarande kan hålla fast vid att det är mycket som ska till för att Arsenal inte ska vinna ligan i år.
Ja, alltså det är ju det. Man brukar säga att man kan inte vinna ligan i november, man kan förlora den. Och det känns som att de enda utmanarna om titeln håller på att göra precis det. Så då blir det ju bara på något sätt Arsenal kvar. De som smyger med lite grejer, precis som du säger, Chelsea ju. Men tittar man på hur lagen spelar och hur otroligt självklara Arsenal ser ut i allting, framförallt att visst, nu släpper de in ett mål här, vi måste ju nämna Richarlison och det målet han gör, för att det är ju ett helt, helt fantastiskt mål alltså. Han är ju så orimlig som människa, Richarlison. För den här typen av drömmål är ju vad han har i sin verktygslåda, samtidigt som han är odisciplinerad i väldigt mycket och ineffektiv i andra stunder. Det här var ju otroligt vackert.
Ja, det är väl det som är grejen också, att man måste göra något utöver det vanliga för att faktiskt få hål på Arsenal. Så att det där målet kommer säkert vävas, även om det här i övrigt är en kväll som Tottenham-supporterna lär vilja glömma. Det är ju hård press på Thomas Frank just nu. Jag tror egentligen att det är den enda anledningen till att debatten kring honom inte är hårdare i engelsk media. Det är för att Thomas Frank är en väldigt schysst kille och han för sig väldigt bra, han pratar väldigt bra. Jag tror helt enkelt att en del journalister drar sig lite för att vara alldeles för negativt inställda mot honom. Men jag menar, det sa ju vi redan innan, eller när Tottenham bestämde sig för att plocka in honom. Det här är ju en tränare som är känd för att vara pragmatiskt lagd. Alltså någon som anpassar sig ut efter motståndarna, har inte gjort sig ett namn genom att spela jätteunderhållande fotboll likt ja, men Ange Postecoglou. Och visserligen, hans fotboll höll ju inte i alla lägen och det resulterade i en hel del förluster. Men problemet för Frank är ju att när man förlorar en sån här match på det här sättet, trots att man då spelar med en fembackslinje, två defensiva mittfältare, det ser inte bra ut. Det är ingenting som gör att supportarna känner större förtroende för honom. Så att, jag menar, så lågt XG som de får ihop här, det är alltså 0,07. Det är ju paritet med vad de skrapade ihop mot Chelsea hemma på Tottenham Stadium för inte allt för länge sedan. Det är inte tillräckligt bra. Så att jag tror att mycket hänger nu på här vad som sker mot PSG senare i veckan. För annars så kommer det där trycket bara öka på Franks axlar och jag är inte säker på att han faktiskt kommer bli speciellt långvarig i Tottenham om han inte får ordning på alla de här grejerna väldigt snabbt. Att de inte blir lite mer... ja, men lite mer progressiva, lite mer ja, men spela lite mer positiv fotboll, för just nu gör de inte det.
Nej, man kan inte ställa upp så defensivt med liksom intentionen att stänga ner matchen, att tvinga Arsenal till att skapa så lite som möjligt och sen släppa in fyra mål.
Nej, det
är bara inte tillräckligt bra, så är det. Nej, det flyger fram för Arsenal och dessutom får man ju resultat med sig. Vi lämnar Emirates där och tar oss till Liverpool, till Anfield. Liverpool Forest 0-3, Frida. Det var en Alexander Isak som knappt var synlig överhuvudtaget på planen. Han springer runt där, han droppar ner lite grann. Det är en tillbakapassning här och där. Får röra bollen lite grann, men han ser helt otajmad ut. Det är som att han inte överhuvudtaget vet vart... Han ser inte ut som att han har en aning om vad spelarna runt omkring honom ska göra. Så att han springer på chans liksom och det blir fel varje gång. I övrigt så är det ju liksom igen det problemet som jag tycker man har sett med Liverpool. Jag tycker Liverpool öppnar matchen väldigt bra. Mohamed Salah ser pigg ut, sprattlar runt på sin kant. Han skapar ganska mycket. Gakpo på andra kanten lika så. Man har bra målchanser. Man får ihop liksom det spelet som ska vara vägvinnande. Men så plötsligt så kommer det liksom en omställning, en defensiv hörna, en väldigt onödig hörna som Konaté inte hade behövt skapa. Och sen så är det den här liksom, alla står och tittar på varann, det är liksom ingen som riktigt tar ansvar, det är ingen som, jag vet inte, det är som att det bara helt otajmat i försvaret. Och när det där första målet väl... görs, så är det som att allting bara rasar ihop. Liverpool slog Aston Villa för några veckor sedan här, till synes ganska enkelt. Men jag lovar dig, om den där bollen som gick i stolpen då från Morgan Rodgers i den matchen, i en match som Liverpool dominerade, var det bättre laget, skapade flest målchanser, men släppte till en offensiv en defensiv omställning. Bollen träffade stolpen. Om den bollen hade gått in i mål, även om Liverpool hade varit det bättre laget fram till dess, är inte helt omöjligt att de hade förlorat den matchen med 3-0 också. För att det är som att de bara klappar ihop, och Slott får panik på kanten och måste liksom, han tog alltså ut Konaté och satte in Ekitike. Det är inte konstigt att det trillar in ett par bollar till i baken, därför att Forrest har ju numera Sean Dyche som tränare, vilket ju passar det här laget väldigt mycket bättre, ska vi säga också. De ser ju mycket mer ut som de gjorde förra säsongen under Nuno. Nu när de spelar liksom med Sean Dyche, det är försvaret som premieras, man har duktiga omställningsspelare och så vidare. Men det här, jag vet inte, han dribblar bort sig själv där, tycker jag, Arne Slott. Jag tycker också att det finns ganska stora problem taktiskt. Varför spelar Szoboszlai på högerbacken i en sån här match? Han är lagets bästa spelare den här säsongen. Varför sätter man ner honom på högerbacken istället för att sätta ner typ en Curtis Jones eller spela med någon av de högerbackarna från akademin, kanske nu när både Conor Bradley och Frimpong är skadade. Det tyckte jag var märkligt. Alexis McAllister ska ju aldrig mer spela en fotbollsmatch direkt efter landslagsuppehåll. Det här vet vi ju sedan tidigare. Det är mycket som är märkligt, och jag tycker inte att Arne Slott har imponerat heller senaste tiden.
Alltså så här, om man ska peka på någonting som Sean Dyche, alltså som var väldigt tydligt att de hade pratat om inför den här matchen, så var det ju att de försökte skärma av Gravenberg så mycket som möjligt i mitten av planen. Så att det innebar att Jesus och Gibbs White låg väldigt, väldigt nära varandra. De hade i stort sett kunnat hålla handen med varandra centralt, för att de låg så tätt just för att stänga igen den där passningsvägen fram till Gravenberg. Och jag tror att idén eller tanken bakom att sätta Szoboszlai på högerbacken och sen också senare i matchen sätta ner Gravenberg som mittback, det har vi ju sett förr, alltså det såg vi ju i mötet mot Chelsea också. Det är för att Slott inser att de har så himla få vägar framåt i planen, alltså sätt de kan bygga uppspel på, och det hänger ju naturligtvis ihop med att de inte har Trent Alexander-Arnold längre, för att när passningsvägarna stängdes centralt förra säsongen så hade man Trent till höger som kunde vara den här kreativa injektionen. Vi vet vilket fint samarbete han hade med Mohamed Salah också, hur många assist han levererade till honom. Och det är väldigt tydligt att Liverpool helt enkelt saknar svar. Alltså när någonting sånt sker, när Nottingham Forest, man ska ge cred till dem också, för att de ligger ju ändå i sin struktur på ett väldigt imponerande sätt, och de gör ju det också som Tottenham inte lyckades göra mot Arsenal, det vill säga de var ändå aggressiva i sitt försvarsspel hela tiden, så att Liverpool kunde ju inte slappna av, vilket gjorde att, jag menar, det här första målet kommer in, så märker man ju att de tappar sitt självförtroende, och att den här reaktionen som man alltid sitter och väntar på när det gäller Liverpool, när de släpper in ett mål, den reaktionen kommer ju aldrig riktigt. Så att det måste ju vara så någonstans att det här är en mental spärr, men jag tyckte att det som var allra mest oroväckande sett till framtiden och vad som kommer ske här nu längs med säsongen, det är ju vad Van Dijk står och säger i sin intervju efter matchen, just att han är så pass fördömande. Och han verkar ju inte heller ha något svar på varför det här sker, men det är ju väldigt tydligt att han tycker att det här är ett problem, alltså som de kanske egentligen inte kommer för rätt på. Alltså jag tycker att det är, alltså just hans ord och hur orolig han verkar vara, det tycker jag är det mest oroväckande med hela den här situationen. Och jag menar, Arne Slott verkar ju inte heller ha några svar på hur han ska få ihop det här gänget till ett fungerande lag.
Nej, det är verkligen ganska stora problem i Liverpool just nu. Och det är ju den här brassklappen man hela tiden har haft runt Arne Slott. Förra säsongen så gick allting med. Det är ju en sak att styra en skuta i medvind och en helt annan att navigera den i motvind. Och det är ju det som har liksom skiljer de bästa tränarna från de bra tränarna. Vi har sett Pep Guardiola ta Manchester City ur tuffa perioder och få dem att spela igen. Vi har sett Jürgen Klopp göra det med Liverpool flera gånger. Vi har ju inte sett det med Arne Slott. Vi vet ju bara... Det här är ju hans första liksom riktigt tuffa period. Och om inte det börjar visas någon slags tendens att röra sig uppåt, att bli bättre, bli mer, alltså hitta en lösning på de här problemen som vi ser liksom vecka efter vecka efter vecka, så ja, men då kanske det behövs göras en förändring, vem vet. Jag tror inte vi är där än. Det är många som skriker efter Slotts avgång och så vidare. Det tror jag inte ens är nära, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror faktiskt inte det. Det är väldigt olikt Liverpool på det sättet.
Det är en helt annan frontlinje också som Isak har att jobba med, sett till ja, men hur det såg ut i Newcastle. Om man tänker sig att där var Isak den stora stjärnan. Han hade två yttrar på vardera sida om sig som var blixtsnabba. De såg till att leverera bollarna till honom. De har ju inte den kemin i Liverpools frontlinje just nu. Jag var förvånad över att han fick starta dessutom, med tanke på att han inte hade spelat så mycket för Sverige. Mm. Jag tänker att det kanske hade varit en bättre idé om Isak istället hade startat i Champions League senare i veckan. Och så hade man låtit Ekitike starta. Jag vet inte, jag tycker väl själv att Slott sätter sig i en ganska svår position genom att göra så, istället för att låta Isak vara den som hoppar in. Alltså det blir det läggs ju press på alla här. Det läggs press på Slott, det läggs väldigt mycket press på Alexander Isak, det blir väldigt mycket fokus på honom, naturligtvis för att han kostade så mycket pengar och alla bara förväntar sig att han ska börja leverera. Ja, jag lider lite med Isak också, för att rent mentalt måste det vara riktigt tufft när han vet om att han har skippat en hel försäsong för att han så gärna ville gå till Liverpool, och så står man här nu, han har förlorat fler matcher på hemmaplan än någon annan, eller vad är det? Någonting i den stilen. Alltså det här är ju det är ingen bra inledning på hans sejour i Liverpool. Det kan man ju lugnt säga att det inte är. Och just nu så ser man inte riktigt hur de ska lösa det här heller. Alltså vad är det som ska göra att de kommer på banan igen? För jag menar, de gick och vann mot Real Madrid och då tänkte man att ja, men nu kanske de kommer igång
på riktigt. Hur bra...
Men nej, så blev det ju inte.
Nej, det såg ju fantastiskt ut. Och grejen är ju att i perioder av den här matchen så spelar ju Liverpool också riktigt, riktigt bra.
Jag tyckte i starten gör de ju det också.
Ja, alltså första halvtimmen ungefär. Alltså egentligen fram till målet så skapar man ju rätt mycket. Jag tycker Mohamed Salah såg mer ut som sitt gamla jag. Han vände fram och tillbaks i straffområdet på det där sättet som han har liksom gjort i så många år och är så svårt att stoppa, och Alex McAllister hade möjligheten och ja, med flera liksom målchanser och så vidare, men så bara rasar ihop för att mentalt hänger inte riktigt ihop. Vi lämnar Anfield där då och tar oss till Newcastle, där Manchester City lite oväntat, tyckte jag. Jag tycker de har liksom sett ut att vara verkligen på gång. Släppte till oerhört mycket och Newcastle vinner ju välförtjänt den här matchen med 2-1. Två mål av Harvey Barnes som ju verkligen har trummat igång, tycker jag. Och blivit en nyckelspelare för Newcastle. Framförallt var det ju en match som var extremt mycket mer svängdörrar än vad jag hade förväntat mig på förhand.
Ja, men vet ju aldrig med Newcastle heller, på hemmaplan framförallt. Så brukar de ju faktiskt leverera. Så att, ja. Sen tror jag väl att jag kanske var den som jinxade Harvey Barnes också, för att när han missade det jätteläget i första halvleken, nu fanns det väl ändå en offside så att det målet hade blivit bortdömt oavsett, men det var ju ändå en väldigt stor miss, så sa jag högt någonting i stil med att han gör alltid så där. Han kan liksom aldrig träffa mål, och sen så går han och gör två mål i andra halvleken. Men jag tror framförallt att det var en stor lättnad för honom, för han kände väl också att ibland så sker det lite för många missar från hans sida på det sättet. Minns också mötet med Barcelona där Elanga hela tiden matade inlägg, och samma sak hände ju där, men målen kom ju till slut. Men jag tycker väl framförallt att det som är största skillnaden med Newcastle i den här matchen är ju att man startar med ytterbackar då i form av Livramento och Lewis Hall. Det var ju ganska överraskande att båda de startade, men det ger ju också Newcastle alltså en helt annan fart och flexibilitet på kanterna, och man märkte att Manchester City hade väldigt svårt att hantera det. Alltså båda de är ju dels det här här med att de rent offensivt är så himla farliga, verkligen vågar utmana och kliva upp högt, men sen gör de det defensiva jobbet också. De har farten som ja, behövs för att kunna springa hemåt när det behövs också. Så att jag tycker väl framförallt att det var det som var skillnaden mellan Newcastle och oftast är, alltså när de vinner kontra förlorar. När de har mer energi än motståndarna, då kommer de vinna matcher. Men så fort de dippar lite energimässigt, det är då de här nederlagen kommer. Så att kan det bara se ut så här varje vecka, då kommer de ju börja klättra högre upp i tabellen utan tvekan.
Alltså verkligen. Jag blir förvånad över hur, alltså vi har ju sagt det där innan att ja, men Manchester Citys stora svaghet är ju de defensiva omställningarna och så vidare, men jag blir ändå förvånad över hur ofta Newcastle hittade de där ytorna, och framförallt då Harvey Barnes från sin liksom vänster position som liksom när han drar sig in i mitten, och sen hela tiden så hittar han ju liksom hål i det här City-försvaret och utnyttja. Det förvånar mig verkligen. Sen så är det klart att City skapar ju målchanser här också. Phil Foden har väl en boll som smiter precis för stolpen. Och,
han ville ha en straff också ju när Kär tacklade honom.
Just det, Haaland har ju något läge där man normalt sett förväntar sig att han gör det bättre, men han var ganska sval i den här matchen faktiskt, om man ska vara ärlig.
Det är ju ett ögonblick i första halvleken där jag tycker att Nick Pope kliver ut helt fel, men där Haaland helt enkelt missar hela målet. Jag tror väl dels att det var för att han blev lite förvånad av att Nick Pope faktiskt kom ut. Men kanske också att vi vet ju att han har firat rätt så hårt med Norge av att de har lyckats ta sig till VM. Så kanske då att det smög in sig lite trötthet eller att han tappade fokus eventuellt. Men jag tror att anledningen till att Pep Guardiola fullständigt tappade det efter slutsignal, det var väl för att han har ju själv pratat om vilket viktigt skede vi befinner oss i, alltså i säsongen just nu, det här med att det är ju nu i slutet av november efter det sista landslagsuppehållet ända fram då till nästa kommer i mars, det är nu man måste visa att man verkligen är ett fullt fungerande lag, och han har ju ändå mönstrat samma startelva nu ett par gånger på sistone, så att jag tror ju att han kände att det här var en väldigt, väldigt tung förlust just av den anledningen, att han kanske hade känt att ja, men vi är på väg åt rätt håll, och sen så kommer det här nederlaget som gör att man tappar mark i titelracet. Men ja, det är ju absolut så att Manchester City har en väldigt hög höjd. Men det är ju uppenbarligen så också att de har en del svagheter defensivt som exempelvis Arsenal då inte har på samma sätt.
Mm. Nej, verkligen. Alltså det Arsenal har ju inte bjudit på så här mycket målchanser på hela säsongen, känns det som City gör i den här matchen. För alltså Harvey Barnes hade ju kunnat göra både 2 och 3 mål före han gör sitt första, om man ska vara riktigt ärlig. Donnarumma bjuder ju på en precis i början, och sen är det, ja visst, kanske gränsfall på offside och sådär, men det var ändå liksom rätt så öppet bakåt trots allt. Även sen gör han ju några riktigt, riktigt vassa räddningar dessutom. Donnarumma, han är ju fenomenal på att var nere med händerna trots sin storlek. Alltså, jag fattar inte hur snabbt man kan vara nere och rädda bollar längs med marken när man är så stor som man är. Det är ju, han är ju fascinerande på det sättet.
Ja, men du vet vad, jag ska ändå vara lite kritisk mot honom. Och absolut, jag är ingen målvaktsexpert, så det kan eventuellt vara att jag är helt fel på det, men jag tycker inte det. Om det nu är vid, har vi Barnes första eller andra mål, då kommer jag ju knappt ihåg vilket, men det måste ha varit första, va? Jo, det var det ju, för att andra mål var ju en sån där turbulent situation i straffområdet.
Just det,
men det första målet, där tycker jag att Donnarumma, att han tar fart från fel ben. Alltså lägger han vikten på det bortre benet och tar liksom spjärn på det sättet.
Älskar,
så tror jag
att
han räddar den bollen. Men det gör han inte. Jag vet inte, bara en sån detalj liksom som, ja, man ser ibland hos målvakter att de liksom tar spjärn från fel ben eller lägger vikten på fel ben. Ja, jag bara inflikar det i en match där han annars gjorde en hel del viktiga räddningar.
Ja, det gjorde han ju verkligen. Jag köper den kritiken. Jag älskar den typen av kritik mot målvakter. Som man egentligen
ja, men
bara...
Man drar det är bara sig att, lite det, för det, för att som sagt, jag har ju inte spelat... Jag har ju inte varit målvakt i Premier League, så att jag kan inte veta till 100%, men jag tycker som sagt att det finns en tendens kring det här och målvakter. Så att om det är någon som känner att de är expert, så kan de väl bekräfta eller dementera om de håller med mig. Mm.
På tal om målvakter så kan vi väl ta oss till laget som ligger precis bakom Manchester City i tabellen då. City som ligger 7 poäng bakom Arsenal, 8 poäng bakom Arsenal ligger Aston Villa efter sin seger mot Leeds var det ju. Men det där Leeds-målet, alltså jag måste bara prata Emi Martinez, vad är det som händer där? Ja, det är det konstigaste. Alltså grejen är så här, jag tror att VAR tog upp det bara för att de också, vad fan var det som hände där? De ville bara se det igen. De använde VAR som en ursäkt för extra repriser på det konstigaste målvaktsingripandet ever.
Ja, det är väl Anton, säger man Stark eller Starst? Alltså han är ju det ska ju vara tyskt uttal, men jag vet aldrig riktigt om hur
jag
man säger det.
Jag
litar
inte
heller på engelska kommentatorer hur
de
säger.
De har ingen
aning. Starst kanske, eller Stark. Ja, oavsett, så det är ju han också som, han blev ju skadad på kuppen i den här situationen.
Ja, men för att Martinez är ju uppe med foten när Stark eller vad han heter, nickar, så blir han ju sparkad utav Martinez i arslet, som gör att han fullständigt då tappar balansen, åker i marken liksom på ett riktigt obehagligt sätt. Martinez lägger sig ner som om han har blivit skadad, vilket han ju absolut inte har blivit. För det enda han har, det enda delen av honom som har nuddat någonting annat är hans fot som träffar i arslet på Leeds-spelaren. Bollen studsar ner. Villaförsvararen rensar rakt på en Leeds-spelare som studsar bollen i mål. Jag älskar det här målet.
Ja, och sen så, Leeds var ju bra i första halvleken. Mm. Men det är också det som gör att Emery känner att han måste göra en förändring till andra halvleken. Så att han sätter in Malen då, som får ligga högt bredvid Watkins, vilket frigör Rodgers helt i nummer 10-positionen och gör att han kan ta upp ytor som blir mer obevakade jämfört med första halvleken. Och det är också det som leder fram till första målet där, att det är Malen som spelar fram till Rodgers och sen så har de utjämnat. Och sen måste vi ju nästan stanna vid lite och prata om Rodgers frisparksmål, för att den tekniken som han använder i det läget, det är väl Buendia-tekniken som han faktiskt själv framhävde också. Att det är med Buendia som brukar göra på det sättet, att han bara lyfter bollen mjukt över muren och in i mål. Och det är ju jättesvårt för målvakten också att, ja, men att värdera den bollen, alltså eftersom att den dippar så pass mycket. Mm. Det krävs enormt mycket skicklighet för att kunna få iväg den där frisparken och framförallt få in den i målet också.
Ja, Buendia gjorde ju ett nästan identiskt sånt mål för några veckor sedan ju.
Mm, precis. Och han gjorde ju ett försök. Han hade ju ett frisparksförsök i första halvleken också som blev helt misslyckat. Men som sagt, det är ju uppenbart att Rodgers har tränat på det här. Alltså just den typen av teknik på, ja, men ihop med Buendia säkert också. Och det var ju ett alldeles utmärkt tillfälle att plocka fram den kvaliteten som krävdes i det läget.
Verkligen. Sen fick ju Calvert-Lewin ett mål väldigt korrekt bortdömt eftersom man styr in bollen med handflatan på slutet. Det var ju inte mycket att prata om. Men Leeds står ändå upp bra här. Även om det blir förlust så tycker jag Leeds gör en bra match och tar sig till målchanser och så vidare.
De gör ju inte tillräckligt många mål. Det är ju deras stora problem. Och då hjälper det förstås inte att Calvert-Lewin drar in bollar med handen. Så att det är ju fortsatt så att de skapar rätt så mycket, men de får helt enkelt inte in tillräckligt många bollar i nät, och då ligger man på nedflyttningsplats. Så enkelt är det i Premier League.
Tvåa just nu i tabellen har vi Chelsea som drog till Burnley uppe i norr och hämtade 3 poäng. 2-0, inte mycket att snacka om. Jag tycker Burnley ser ut att vara i ganska stora problem, om man ska vara riktigt ärlig. Pedro Neto igen. Jag tycker det är Chelseas bästa offensiva spelare just nu. Han har så otroligt mycket. Det var ju ett nickmål faktiskt. Det är inte så ofta han gör sådana, men han är otroligt nyttig generellt offensivt.
Ja, just nu har ju Chelsea ingen som sticker ut rent målmässigt. Jag menar, Liam Delap gjorde ingen glad, höll på att säga, eller han lyckades inte göra avtryck alls i den här matchen. Han har ju haft rätt så svårt att komma in i det här laget, och det hänger naturligtvis ihop med att han har varit skadad och så vidare, att det har varit lite stopp-start för hans del, men de sprider ju verkligen ut sina mål. De har gjort många mål, men det är ju inte så att det är en som sticker ut egentligen, utan de bidrar med, eller fördelar snarare målen mellan sig på ett väldigt bra sätt. Det jag var förvånad över i det här fallet var att Burnley tillät Chelsea att bygga upp spel från backlinjen, alltså oftast genom Tosin, som jag tycker gör en väldigt bra match. Det är ju också han som exempelvis skickar den där passningen mot Kukurea vid 1-0-målet. Kukurea som jag för övrigt också tyckte gjorde en väldigt fin match. Så att det var mycket som var bra, även om det kanske tog lite tid innan de verkligen kom igång. Men det är ju helt klart så att det här unga laget som det ju faktiskt är, alltså de börjar ju hitta varandra och lära känna varandra, och det ska bli oerhört spännande nästa helg att se dem mot Arsenal, för att det är ju verkligen det verkliga testet, så att säga, om de kan stå upp mot vad vi väl tycker är det bästa laget i Premier League just nu.
Ja, men det är väl ingen snack att det är. Och det är väl just det offensiven som man är lite frågande till inför den matchen. Finns det liksom en offensiv som kan rubba det här otroligt ramstarka Arsenal? Det är ju en spelare som Pedro Neto som kan göra någonting på sin kant, ta sig förbi. Men
Gittens,
men
gjorde det bra också. Fick
Gittens passning fram till Neto är ju fenomenal. Även Guiu med sin assist på slutet där till Enzo Fernandez är ju jättefin när han tar sig fram liksom. Men man saknar ju lite en stor presence i straffområdet, och det är ju där man vill se Liam Delap såklart, att han ska vara den, men han har väl inte riktigt lyckats komma upp i nivå som jag tycker Arsenal ska vara så där jättebekymrade för inför den matchen, om jag ska vara ärlig. Men för Burnleys del så man fick ihop ett par målchanser här och där, men det var ju Chelsea var ju så klart mycket bättre än Burnley den här matchen.
Ja, det finns någon fantastisk stats också på att Chelsea inte har mönstrat en spelare över 30 år på, vad var det nu? Var det 50 matcher eller var det ännu längre? Jag tror nästan att det var 50 raka matcher. Så att återigen, vi vet ju att de är ett väldigt ungt lag, men det visar ju sig också där i statistiken. Jag tror inte att det har hänt i Premier Leagues historia mer än en gång tidigare, och det var Aston Villa mellan 2012 och 2014, om jag inte minns helt fel.
Scott Parker, blir han kvar hela säsongen i Burnley, tror du?
Ja, nu har de ju valt den här vägen. Alltså de har ju satsat på att nu ska vi vara så defensiva vi bara kan, eller ha den där defensiva organisationen och försöka ta poäng på det viset. Nu ligger de där de ligger i tabellen, men jag tror ingen är speciellt överraskad över att de faktiskt gör det. Men absolut, alltså när man börjar förlora matcher så kommer ju supportrarna att börja muttra från sin sida, så att livet eventuellt kan bli lite jobbigt för Scott Parker. Men jag tror exempelvis att Daniel Farke har det desto jobbigare jämfört med honom, och han fick ju till och med ha eskort från säkerhetsvakter i samband med förlusten mot Aston Villa. Så jag tror väl att det kommer morras betydligt mer på andra håll, och att Scott Parker förmodligen sitter säkert.
Både Leeds och Burnley just nu på nedflyttningsplats, eftersom att West Ham tog en poäng. Se vilka var det de mötte.
Bournemouth på bortaplan. De hade ju 2-0 ledning, tappade till 2-2.
Exakt, så var det ju. Callum Wilson gjorde båda målen för West Ham i första halvlek då. Då kändes det som att ska det här liksom börja knorra lite nu för Bournemouth. Sen hämtar man ju tillbaks och räddar en poäng till slut då. Ska vi vara lite bekymrade över Bournemouth, eller?
Ja, alltså det beror på. Jag tycker väl de hade kunnat vinna den här matchen också, ska sägas. Det är ju den här långsamma starten.
Man ska säga att de har ett XG på 4,05.
Precis, så och att... det var ju väldigt nära. Tavernier är det väl som får en jättemöjlighet mot slutet där han faktiskt kan dra in 3-2. Och då hade vi ju helt plötsligt inte pratat om det här. Ariola gör en riktigt bra match. Det är inte alltid jag tycker att han är en sensationellt bra målvakt, men han står för väldigt fina räddningar i den här matchen. Det ska sägas också att lördagen här i södra delen av England åtminstone, det såg ju faktiskt betydligt torrare ut uppe i Liverpool, men alltså det regnade så mycket från morgon till kväll. Det var helt ofattbart, så jag kan tänka mig att det inte var helt lätt heller att spela de här matcherna, åtminstone på platser som då var, ja, där underlaget var riktigt riktigt halt. Unals första PL-mål på nästan ett år kom också mot West Ham då, så att man ser ju det att Bournemouth har ju ändå de här spelarna som kan komma in och göra skillnad. Så att, ja, jag tror väl West Ham säkert är missnöjda över att de trots allt tappar en 2-0-ledning, men sen samtidigt så hade det faktiskt kunnat sluta än värre för dem här.
Man är bara inte van att Bournemouth ser ihåliga ut i början av matcherna. De brukar vara så otroligt disciplinerade, men speciellt mot ett lag som West Ham som ju kanske inte haft effektiviteten alla gånger. Vi kan väl ta oss därifrån. Nu ska vi se vart skulle vi någonstans. Vi skulle till en annan väldigt regnig match, tänkte jag. Fulham Sunderland. Sunderland som har varit det stora succélaget, sensationen så här långt. Här blev det 0 poäng mot Fulham, och det som kändes är lite grann, för en gångs skull studsade lite emot Sunderland. Raúl Jiménez gör ju ett väldigt fint mål, en otrolig framspelning utav, hur säger man, Chukwueze för Fulham, och för dem otroligt viktiga poäng. För Sunderland kanske, ja, det är klart att vi kanske inte ska ha så höga förväntningar på dem som man har fått nu under den här hösten där det har gått väldigt, väldigt bra. Det är väl ungefär som förväntat kanske att man kommer börja åka på lite fler förluster än vad man har gjort tidigare.
Ja, vi vet ju att Fulham åtminstone är väldigt mycket starkare på hemmaplan kontra bortaplan, och de skapar ju en hel del i den här matchen, mycket mer än statistiskt jämfört med Sunderland. Tyckte också att de var duktiga på att vara aggressiva med bollen, de fyllde på med mycket folk i straffområdet, så att de gör det bra på det viset. Det jag reagerade på efteråt på presskonferensen, man har ju försökt luska lite i vad som händer med en sån som Kusiasare som gick på lån från Bayern München precis innan transferfönstret smällde igen, och har fått väldigt, väldigt lite speltid, bara ett par minuter här och där, och Marcus Silva uttalade sig om honom och meddelade helt enkelt att han inte tycker att Kusiasare är på den nivån som krävs för att få spela matcher i Premier League. Så att det är ju ett hårt slag mot Kusiasare som ju såklart bara vill spela seniorfotboll. Men ja, rätt dömande ord också från Marcus Silva, som ju har beklagat sig över att han inte fick in speciellt många nyförvärv, och det är ju också det som har gjort att det har grymtats lite bakom kulisserna. Han kanske inte har dragit riktigt jämnt med ledningen, så vi får väl se här nu om han faktiskt bestämmer sig för att förlänga sitt kontrakt eller hur det nu blir med hans framtid i klubben.
Mm. Nej, verkligen. Vi fick en fråga precis ifrån Erik Persson om Jona Kusiasari till Fulham är den konstigaste värvningen till Premier League sedan Erdal Rakip gick på lån från Benfica till Crystal Palace. Ja, alltså det har ju verkligen inte fungerat, och det här det är ju svårt för en spelare som Kusiasari som är ung. Han har gjort en bra försäsong med Bayern München, de känner att här kommer han inte få någon speltid, att hitta ett lag som är så bra som möjligt där han också ska få speltid, det är ju otroligt svårt. Man bedömde väl, och både Fulham och Bayern München måste väl ha bedömt där och då att det här var rätt nivå, rätt lag och rätt miljö att komma till, och det har det ju uppenbarligen inte varit. Får se för han kanske lämnar redan i januari då.
Det kan nog bli så faktiskt. Yeah. Det är ju såklart så att det är många, för jag vet att jag pratade med en, det är inte så många journalister som följer Fulham specifikt, men jag pratade med en av dem för inte så länge sedan just för det här. Jag har försökt hålla koll på Kusias Ares, ja, på hans ja, varför det är så att han inte får spela speciellt mycket på hans situation helt enkelt. Och han, den här journalisten sa ju att de har ju ändå försökt att fråga rätt så mycket om det här, för att de är ju lika förbryllade själva. Alltså till och med när Fulham har haft en hel del skador så har ju Marco Silva valt att inte vända sig till Kusias Ares. Så att man har ju frågat sig, är det så att det finns något annat som ligger bakom det hela? Men ja, det verkar ju helt enkelt bara vara så att Marco Silva inte tycker att han är tillräckligt bra just nu.
Nej, det är problematiskt, speciellt då med tanke på att man kanske tycker att det har funnits öppningar för honom i anfallet i Fulham, för de har inte gjort speciellt mycket mål och det har inte sett
skador.
Helt och det har varit mycket skador och så vidare, så att möjligheterna har ju verkligen funnits men personellt för honom att spela. Så att nej, jag hoppas nästan att han lämnar då till januari. Vi har en match kvar. Du sa att Fulham är svaga bortaplan. Det finns ett lag som är svaga både hemma och borta. Det är Wolves som är så dåliga så att det finns nästan ingenting kvar att hoppas på för Wolves. Kvar sist i tabellen såklart, med 2 inspelade poäng så här långt.
Ja, men sen, jag landar ju ändå i att de ändå skjuter sig själva i fötterna gång på gång. Alltså det är ju ofta det här med att de missar öppet mål och sen så släpper man in ett annat mål på en andra fas vid en hörna. Alltså reagerar alldeles för sent och är inte tillräckligt påslagna. Och sen så bränner man ytterligare lägen. Alltså jag känner att det är samma historia som upprepas hela tiden. Men det är väl klart att det kan ju vara någon sorts mental spärr också för deras del, att de har inlett säsongen så här pass uselt. Och då lyckas man helt enkelt inte ta sig upp ur den grävda gropen. Ja. Nu har ju Rob Edwards kommit in, man får ju ge honom lite mer tid. Jag kan inte säga att Wolves kommer hänga kvar den här säsongen. Alltså vem skulle kollapsa fullständigt då? För att det krävs ju att någon gör det för att de ska kunna hänga kvar. Jag tror att det kommer bli så att Rob Edwards, han kommer diskutera med ledningen hur de ska kunna ha bästa möjliga förutsättningar i Championship nästa säsong. För att har man så här få poäng efter så här pass många omgångar, vi är snart inne i december, då ska det till ett fullständigt mirakel om man ska hänga kvar.
Det blir ju som det blir i den här typen av situationer där man där allting går emot. Det blir liksom som även förluster blir självuppfyllande på något sätt.
Ja, de har ju ett högre XG jämfört med Crystal Palace, ska man komma ihåg. Så att återigen, det är inte det att de är fullständigt utspelade, men det händer inte för dem den här säsongen alls.
Nej. Nej, det gör verkligen inte det. Det är otroligt svagt. Alltså så här dåligt trodde jag ju inte Wolves. Jag har ju dem på nedflyttningsplats i mitt tips, men det här trodde jag verkligen inte.
Jag satte ju alla nykomlingar på nedflyttningsplats. Jag tror jag hade Wolves precis ovanför strecket. Men det är ju helt klart så att Sunderland kommer att hänga kvar. Sen vet vi ju inte. De 2 övriga nykomlingarna ser ju faktiskt ut att eventuellt kunna åka ur. Men nej, Wolves är ju det sämsta laget. Även om, som sagt, och jag har ju sagt detta många gånger, att jag tycker ändå att de förtjänar mer i poängväg än vad de har fått. Men det räcker ju inte heller att sitta och säga det varje vecka, utan någon gång måste man ju börja plocka de där poängen också. Det har man inte gjort. Vill bara lyfta Pino, som ju var SS ersättare i Crystal Palace. Jag tycker att han gör en väldigt bra match här och att han faktiskt har haft en fin start också på säsongen. Det är inte lätt att försöka kliva in och ersätta en sån typ av spelare som har dominerat på det sättet som S faktiskt gjorde. Cred till honom och de här månaderna som han har avverkat nu i Premier League.
Vi har ju en match ikväll också som ju är hyperintressant tycker jag, mellan Manchester United och Everton. Skulle Everton vinna den här så ligger både Manchester United och Everton framför Liverpool i tabellen för första gången på jag vet inte hur många år det var, men där är vi nu. Vi har fått en fråga från Mattias Siboom också, om Arne Slott är rätt tränare för att få igång Liverpool igen. Vad tror du?
Jag tycker inte han är så dålig som folk har velat göra gällande, det här med att han kom bara till dukat bord och det var därför de vann ligatiteln förra säsongen.
Det köper inte jag heller. För att, jag menar, det var ju inte så att Liverpool körde över allt motstånd säsongen innan med det materialet när Klopp var där. Det var ju långt ifrån. Det var en ganska svag vår innan ju.
Det som är oroväckande för hans del är ju att jag tyckte att förra säsongen att det som var så imponerande var alltså hans... hans taktiska justeringar under en match, att de ofta föll väl ut, och det gör de inte just nu, och det är väldigt ofta också som han får sina startelvor helt fel. Det är oroväckande däremot, så att det måste han sluta upp med, höll jag på att säga. Det är ju lätt för mig att sitta och säga också, men det är ju helt klart så att han inte riktigt har hittat rätt på det sättet den här säsongen. Men det hjälps ju såklart inte av att dels då att det är rätt så svajigt i försvaret, Konaté som han vet inte vad som har hänt med honom egentligen. Det är väldigt det kan vara vissa toppar, men det är också väldigt, väldigt djupa dalar från hans sida i hans prestationer. Så att det är mycket som inte riktigt har fungerat och suttit på plats, och det är ju helt klart så att det är mycket ansvar som ligger på Slotts axlar också att få bukt med det.
Nej, det är Konatés form har ju varit så bedrövlig så att jag vet inte vart vad man ska säga om misstagen han gör och hur feltajmad han är i kroppen och liksom allting. Det ser så osäkert och svajigt ut hela tiden. Och även i den här matchen att det är liksom, han får liksom inte undan enkla bollar. Det måste vara mentalt någonstans. För att han ser ju inte liksom fysiskt påverkad ut egentligen. Jag skulle inte bli förvånad om Joe Gomez kliver rätt in i startelvan i Champions League i veckan här, bredvid Van Dijk. Om jag ska vara...
Men han verkar ju inte gilla Joe Gomez heller, höll jag på att säga, men Gomez har inte fått så många chanser.
Nej, så är det ju. Sen är ju Joe Gomez också hela tiden småskadad. han har ju en kropp som inte håller riktigt, och jag tror att det är ett stort problem, att man vill inte gärna göra... Man vill inte gärna ge en spel, liksom en mittback sådär 60 minuter i en match och sen byta. Och det är väl det man har känt med Joe Gomez, att han hela tiden har befunnit sig i någon slags orange-röd zon fysiskt. Att men han kan nog spela, men han har nog inte 90 minuter. Däremot tycker jag det är obegripligt i en match som igår att inte Joe Gomez spelar högerback till exempel. Säkra upp den istället. In med Szoboszlai centralt på mittfältet. Det där tycker jag är en märklig miss utav Arne Slott faktiskt. Hörde ni, det var det vi hade den här måndagen. Sillypodden är som ni vet tillbaka, den kommer lite senare i veckan också. Ska vi kika vidare, kanske kan vi hitta en ny klubbadress åt Jonas Kusiasare, vem vet. Tusen tack Frida för att du var med. Tack alla ni som har lyssnat. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen, som vanligt. På återhörande då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.